varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Efter så mycket fin feedback från poddavsnittet Kollegor som bollar, där jag och Veve Jäderlund pratade som två yogaprenörskollegor emellan, så vill vi nu göra en favorit i repris. I dagens samtal pratar vi om hur vi kan skapa klarhet för oss själva i vårt företagande. Hur vi kan förmedla den klarheten så att vi får riktigt tydliga erbjudanden till våra kunder. Vi pratade också om gratismaterialens att vara eller icke vara och att man ibland blir riktigt, riktigt arg som yogaprenör. Vi hoppas att samtalet kan förgylla din promenad, resväg eller som sällskap när du gör någonting annat. Vi önskar dig en god lyssning. God morgon, Veve. Välkommen till Yogaprenörpodden.
God morgon, läget?
Det är fint. Det är en riktigt ruskig höstdag. Men jag tog mig till gymmet klockan 6 i morse och tänkte att nu öppnar Sverige, nu börjar jag gå tillbaka till gymmet. Så jag har tränat.
Alltså, så skönt. Sån lyx att få träna.
Sån lyx att få bli tränad och bli ledd och inte använda hjärnan överhuvudtaget. Jag tycker det var jätteskönt. Så en bra början. Hur har din morgon startat?
Inte lika skönt, men Otto har haft sin första förkylning och vi har kört lök i kokande vatten och vi kör sån här orange näsug och nu har han liksom börjat sova lite, faktiskt tillbaka till att sova hela nätterna. Ja, så att jag vaknade 2, 3, 4, 5. Jag är inte riktigt på samma energi som du.
Ja, jag har kattungarna att skylla på. Då. Eller faktiskt är kattungarna väldigt trötta och härliga. Men mamma katt hemma hos mig, hon är inne i lite mer där, vara intresserad av herrar igen. Så hon går runt och mauar som en galning. Så har man inte barn så skaffar man sig andra bekymmer, tänker jag. Mm. Men grundkänslan är väl torsdag, laddad för ny dag, skulle jag vilja säga.
Ja, och jag måste bara lägga till, jag älskar rusk. Alltså jag älskar hösten, det blir lite så här doft. Vi har ju morgonpromenad, vi har en hund. Så jag går ut där när jag vaknar, inte vid 2 men där vid 5 så går vi ut och så kommer in och så här, tända brasan, göra en kopp te eller så här, tända småbelysning. Jag älskar höst, jag älskar rusk, jag älskar mörker.
Jag är likadan, verkligen. Men efter att ha haft hund i över 10 år, så nu har jag inte hund, så tycker jag att det är ganska skönt att slippa gå ut om jag inte vill. Det har varit liksom ett alltid att göra. Så att, ja, där är vi ungefär. Och vi träffas ju här idag för att bolla lite som kollegor som vi gjorde för en dryg månad sedan. Och vi har fått väldigt mycket feedback på det samtalet. Jag har skickat lite till dig, Veve. Jag har fått ännu mer. Det har varit tankar som vad kul det är att få lyssna. Vad kul det är att få höra vad som händer liksom, lite behind the scenes. Men också våra tankar på det. Så att jag är glad att du vill podda med mig en gång till. Och se vad vi kan hitta på för spännande ämnen idag. Mm-hmm. Tänkte, så att jag inte glömmer det. Så har ju du, när det här kommer ut så är det för någon vecka sedan släppt ett poddavsnitt kring yogafilosofi i din podd som heter Kalibrera din inre kompass. Ett avsnitt jag har hunnit lyssna en bit på och ändå känner, hör ni allihopa där ute, ge er in och lyssna på det.
Ja, jag intervjuade Tova Olsson, alltså den, jag typ satt under intervjun eller samtalet, vi började prata in, så var stoppa inte, vi måste spela in. Hon är ju religionsvetare, hon har gett ut sin bok, nu har jag inte den framför mig, yoga och
jag kommer faktiskt inte
yoga och tantra, historia, filosofi och mytologi.
Ja.
Och det är bara, jag skulle bara kunna säga så här, hej Tova, och så skulle hon kunna prata i en vecka och jag skulle det så här, fylla block efter block efter block med saker hon säger. Så otroligt, jag älskar kunniga människor som nördar ner sig och kan förmedlare. Har du gått på en utbildning, nu går jag igång Angelica, har du gått på en utbildning där du märker att så här, den här personen besitter mycket kunskap men noll jävla aning om hur personen ska förmedla det?
alldeles för många gånger.
Alltså det är, jag blir så frustrerad. Det är lite högskola, universitet ibland. Man, jag förstår att du är professor, du kan det ämnet, men pedagogik, ta en kurs. Men då, alltså inte sant med Tova, bara för att backa tillbaks. Hon är så otroligt pedagogisk och verkligen så här, utvecklar, och det märks att hon, liksom, utöver det hon pratar om, så har hon typ 1000 gånger mer kunskap och information. Så att det är verkligen... Men vad kul att du vill lyssna på det avsnittet och att du tipsar om det. Jag tyckte det blev fantastiskt och jag vill bara fortsätta prata och lära mig ännu mer av henne.
Ja, men det är så himla kul. Som sagt, jag har inte hunnit lyssna igenom hela. Men att det kommer så mycket riktig kunskap på svenska. Jag kan absolut läsa engelska. Jag kan absolut följa internationella författare, professorer och så vidare. Men det blir så lättillgängligt och det blir så applicerbart, varför det är så himla, himla kul. Jag har ju också tipsat om Bessel van der Kolk, heter han väl? Den här professorn och författaren som Josefin Wikström jobbar tillsammans med, som heter Kroppen håller räkningen. Det är också en sån bok, The Body Keeps the Score. Jag har varit inne i den 100 000 gånger. Jag har jobbat tillsammans med Josefin jättelänge, så att jag kan väldigt mycket av det som hon lär ut från den boken och från det samarbetet. Och så kommer den på svenska och så blir det bara så här, aha, vad roligt, vad lättillgängligt det blir. Så jag tänker att i Tovas bok, det känns som att den kommer höja kvaliteten på yogalärarutbildningar, liksom generellt. Så tänker jag.
Håller helt med. Och när du säger så, det som kommer till mig också där, att det är skicklighet att kunna tillgängliggöra utan att simplifiera.
Ja.
Att så här, skala av, koka ner, och en viss typ av förenkling måste ju ändå ske för att liksom personer som inte har samma förkunskap ska ha någon liksom möjlighet att greppa det, men utan att överförenkla, utan att översimplifiera. Och jag tycker hon gör det så alltså det är som med Brené Brown eller Bessel eller liksom Josefin eller alla de här proffsen som har nördat ner sig så otroligt mycket i ett ämne, och sen okej, hur kan vi gör det tillgängligt utan att förminska, utan att förenkla, utan att förvanska, vattna ur. Punkt. Bara nu där, punkt. Det är en skicklighet. Det är något
och det är något som vi kan ta med oss som yogalärare, tänker jag. Att även om vi inte sitter på en profession liksom i nivå med dessa professorer och författare, så sitter vi ju fortfarande att vi ska förmedla en yogaform till exempel, eller ett budskap i med den yogan vi är. Jag då som kommer från entreprenörskapsperspektivet, jag pratar ju mycket om att hitta sin nisch och sin målgrupp, och det är ju lite samma sak här. Om du går in till en klass där du inte har en aning om vilka som är på klassen, liksom 25 deltagare och du har ingen aning om var de kommer ifrån, då är det ju jättesvårt att förmedla det här budskapet. Jag tänker att de som skriver de här böckerna och är duktiga på det sättet som du beskriver, de har ju lyckats hitta målgruppen. Vem är det jag vänder mig till? Det är inte högpresterande universitetsstudenter som vi ska prata akademiska till. Och det är samma sak på en yogaklass. Så jag tänker, det är verkligen, verkligen viktigt varför vi, den här klarheten som jag tjatar om i entreprenörskapet, i form av att veta vilka kunder vi vänder oss till. Vem är jag bäst yogalärare för? För då kommer ju mitt budskap bli mycket, mycket tydligare.
Jag håller helt med dig. Och där vill jag också dela, jag och Maja Lund, vi kom ut en bok nu i december om yoga och stress. Och där var det en kamp inom mig. Att jag hade någon slags... vi ska skriva järnstark fast om yoga och stress. Jag hade någon jättestor liksom, bild och ambition. Och sen så blev vi upplockade av Semik förlag. Och de var så här, målgruppen Veronica är kanske så här, personer som är stressade på väg in i en utbrändhet, utbrända. De läser inte järnstark. Skulle vi kunna skala av det här? Skulle vi kunna göra lite mer tillgängligt? Jag är helt med på dem. Skulle vi kunna göra lite som en glad stressbok? Jag bara inte stopp. Nej, alltså jag förstår ju kommersialiseringen, att så här, bokförlag plockar upp böcker som de vill kunna sälja. Så de gör ju inte för att de liksom, nu har vi jättebra personer som jobbar med, men om vi ska vara liksom krassa, så är det ju det som är företagande. Hur kan jag liksom skapa hållbar ekonomi här? Så där har vi verkligen fått skala. Jag tror vi typ så här, slängde 3/4 av vårt manus, för att det var på en nivå som den skulle inte vara tillgänglig för de som vi tänkte oss vara målgrupp för boken. Okej, så hur kan vi skala bort det här? Hur kan vi behålla de absolut mest relevanta delarna utan att ljuga utan att ge för stora löften. Typ som att göra den här boken så kommer det sova bra. Jag bara nej, vi kan inte säga så. För att det finns så många olika saker som bidrar till varför vi sover dåligt. Eller gör det här passet så stressar du ner. Nej, det finns saker som gör att du stressar ner, som att jag stressar ner. Så hur kan jag få igenom den poängen att det är olika saker för olika personer. Men utan att skriva 5 kapitel om varför det är olika saker för olika personer. Så liksom, det är en jättesvår balansgång.
Sjukt svårt. Vad landade ni för målgrupp till slut?
Vi landar i liksom personer som typ ingen förkunskap känner sig stressade.
Ja.
Och då behövs det skalas av massor. Okej, jag är med på avskalningen, men vi kan fortfarande men jag har verkligen, och nu menar jag inte att mitt förlag har försökt lura någon, för det har de verkligen inte, utan de försöker bara, okej, hur kan vi säga det så här för att göra det lite mer lättförståeligt? När vi säger det så där så blir det osant, eller inte osant, men då blir det inte sant enligt vad som känns sant för mig. Kan vi formulera oss så här istället? Fortfarande hålla det enkelt, men inte lova för stort. För att, alltså, det är det som är problemet när man försöker göra en bok på ett ämne som är så komplext och behöver individualiseras. Att det beror på. Men vad man vill läsa en bok som, det beror på. Då blir man ännu mer stressad. Liksom. Så lite riktning, fast inte för stora löften, är väl typ den stilen vi har landat i.
Och ska jag översätta det in det i yogaprenörskapet, så tänker jag på onlinekurser. Alla som sätter ihop onlinekurser av olika slag, eller ja, egentligen yogalärarutbildningar också. Du köper ju en yogalärarutbildning eller en onlinekurs för att få ett resultat. Jag vill bli en riktigt bra yogalärare, eller jag vill gå den här onlinekursen i yoga för att bli en mer hälsosam löpare med yoga som komplement, eller vad det nu är för någonting. Någonstans måste vi ju kunna stå för ett resultat. Att liksom, följer du den här boken hela vägen, eller den här onlinekursen, eller vad det nu är för någonting, så bör du uppleva någonting i stil med det här, liksom en förbättring, en transformation utav något i slag. Och om vi själva inte kan stå för att det kommer att ske en transformation, då har vi ju inget erbjudande, då har vi ju ingenting att sälja. Så jag vet att du har ju varit inne och diskuterat det många gånger, det här med den amerikanska sättet att sälja onlinekurser till exempel, som är så här: köp den här kursen för 20 000 kronor och sen kommer du ha passiv inkomst för resten av livet. Nu, jag hårdrar det nu. Men,
fast egentligen inte för det de säger. Alltså Amy Porterfield, Marie Forleo, och det är så de säger. Ja. Du har inga pengar, vi kan ge dig ett lån. Men vänta, stopp. Om du inte har pengar för den här kursen, då kanske inte den här kursen, du ska inte sätta dig i skuld för att ta så. Men det var min moral. Jag bara...
Ja. Nej, men verkligen inte. Men det är ett väldigt amerikanskt sätt, och så kommer vi med Jante i Sverige, och så kan vi inte stå för någonting istället. Alltså,
nej.
Vi måste ju tro på våran produkt. Jag har en övning med yogaprenörerna som är med mig i programmet, som handlar om liksom, hur tänd är du på din egen idé? Alltså, vad känner du för passion för ditt eget erbjudande, och hur sugen är du på att liksom leverera den, berätta för någon om den? Jag brukar säga, det spelar ingen roll om det är liksom en ruskig novemberkväll. Kommer någon farande och säger så här: jag har en idé som jag tror att jag skulle kunna göra till en affärsidé. Du vet, då tänder jag till på alla cylindrar. För att det tycker jag är det roligaste som finns. Därför ska jag jobba med det här. Och därför så vet jag att om man får liksom vissa verktyg förklarat på ett visst sätt, då kommer du framåt. Då slutar du tvivla. Sen... kan inte jag skriva, gå en kurs hos mig och du kommer tjäna 1 miljon. Det är en annan sak. Men just att våga stå för det. Och jag spinner iväg lite grann här nu, men vi har också pratat om det här med att ta referenser, att prata med våra kunder och fråga, vad tyckte du om utbildningen? Vad tyckte du om klassen? Vad tyckte du om senaste kursen du har gått hos mig eller någonting? Och det är så många som är rädda att ens fråga sina kunder vad de faktiskt tyckte om kursen. För tänk om de säger att den var dålig.
Efter alla mina utbildningar så skickar jag ut en anonym enkät till de som har det. Så att vi alla kan svara och anonymt, för man har sett att liksom när vi är anonyma så har vi liksom större tendens att svara och svara sanningsenligt. Sen så kan det också vara intressant så här, när i tid skickar jag ut dem, för alla är typ höga efter sin första yogalärarutbildning på underbart. Och skickar ut för långt efter så har de glömt och sådär. Så det är verkligen en rekommendation att så här, när du har gjort någonting, skicka ut en enkät. Jag skickade ut även, liksom hade min första nybörjarkurs här i Gnesta så skickade jag ut till dem. Att så här, uh-huh. vad liksom är det? För att för mig så handlar det om hur kan jag, liksom, når jag mitt, nu är ju inte jag så som jag pratat om, och som mitt ämne för dagen är att så här, jag kanske inte är den liksom mest förberedda, men jag har en outtalad tanke eller känsla i mig hur väl jag har lyckats nå den och vad kan jag göra för att kanske förtydliga den för mig själv så att jag når den ännu bättre liksom.
Och man förfinar ju sig hela tiden, alltså det är ju små detaljer som gör skillnaden, och det, det är den skillnaden som kommer att göra att det blir, om du gör 5 styckna små förfiningar för varje kurs du erbjuder eller för varje utbildning som du ger, alltså som är i form av, ja, men jag skriver med det där i välkomstmejlet, eller jag kommer ihåg att berätta om det här vid första tillfället, eller alltså så, då kommer det ju bli liksom top-notch kvalitet på kurserna längre fram. Om vi inte tar reda på vad det är som kunderna liksom saknar, ja då sitter vi ju bara i vårt eget huvud, och yoga framför allt kan ju vara så att man leder en klass och folk ser ut som att de skulle vilja döda en. De bara ramlar ut ur klassrummet och säger ingenting. Och man bara, nej men där slutar min yogalärarkarriär. Jag är ju helt värdelös, går man hem med. Och sen dagen efter så stöter man på någon deltagare på stan som slänger sig runt halsen och bara är så här, det var igår. Det var klassen igår. Det var den mest fantastiska klass jag har gått på. Det var då det föll på plats. Eftersom vi jobbar med de här liksom, energierna. Jag är ju inte där för att bli hyllad som yogalärare. Jag ska ju plocka fram det här hos dem. Så ännu viktigare att ställa frågan och få reda på liksom, vad händer egentligen. Och då ska jag skicka med ett tips här, både till dig men till de som lyssnar. Det kan vara väldigt smart att göra en enkät i, kanske efter tredje tillfället, om man har en 10-veckors kurs till exempel, som är så här, hur har din start varit? Känner du att du har fått allting du vill ha? Uppfyller den dina förväntningar? Om inte, vad är det du skulle vilja ha? Anteckning pågår. Utifrån att då har ju du kanske 7 tillfällen på dig att rätta till. Om det är så att de tyckte att men du använder för mycket konstiga termer, eller går för fort, eller jag hör inte vad du säger, eller vad det nu kan vara för någonting. Om du skickar ut det efter en kurs, då är det ju så här, ja, det var lite svårt att ändra.
Det var faktiskt en av feedbacken jag fick på en av de här enkäterna, att de hade önskat avstämning halvvägs.
Snyggt! Bra kund!
Har jag inte lyckats riktigt förverkliga det, men det, liksom, det ligger på min att så här, ja, jag kanske borde, för jag är ju, ifall det är någonting mejla, säg under tiden så kan jag, ja absolut, men ibland så kanske det är för hög tröskel, att om jag skickar ut en enkät så kanske sänker tröskeln.
Om man har en studio, som ju du faktiskt har nu, så jag brukar uppmuntra mina deltagare att göra det enkelt. Alltså på toaletten, ha en skrivbok med en penna så folk kan skriva ner ris och ros. Ha en liten låda som står i receptionen där, och där liksom med lappar. Så här, har du några tankar, lägg ner dem här. Vi hade en gigantisk whiteboard som jag ställde fram emellanåt i våran lounge. Som jag liksom bara skrev en så här fråga. Så här, vilken är din favoritklass just nu? Är det någonting du skulle vilja lära dig mer om? Vad tycker du om bla bla bla? Så man liksom bara, du vet, ständigt ställer frågor. För att kunderna lever ju sina egna liv. De har inte tid att sitta och författa liksom värsta enkäten och utveckla ditt företag. Men när det är med i liksom stundens hetta så där, så är det lätt att bara skriva ner någonting. Så kan man tänka.
Ja, och det du gör då också är ju att du liksom tränar upp en dialog, du tränar upp att de får ge förslag och får svara, de blir tillfrågade, man skapar liksom ett beteende som kultiverar dialog och feedback liksom.
Verkligen, man skapar en företagskultur, det är ju så det blir.
Ja, punkt, där, vi kan lägga på nu. Punkt. Det är så att skapa en företagskultur, verkligen.
Nej, men och ni som driver studios i form av att ni samarbetar med andra yogalärare, för det är ju ganska många som gör, det är ju också, om du sitter och driver din studio och så behöver du få in den här feedbacken, det är inte så att du sitter och är arbetslös, du gör hur mycket som helst. Alla yogastudieägare jobbar jättehårt. Att skapa en företagskultur som handlar om att be om feedback och så, det gör ju att du också uppfostrar, jag gör sådana här citattecken, uppfostrar dina yogalärare som jobbar tillsammans med dig, att de får in det i sitt liksom vardagssätt att prata med kunderna, så att de hjälper dig hjälpa hela företaget. Så. Och då ska du göra det lätt för yogaläraren också. Riktigt, riktigt lätt. Vi hade till exempel en lapp som låg inne i yogastudion jämt med så här, den här saken ska du alltid informera om på den här veckans yogaklasser. Och då kan ju det vara, nu är det dags att anmäla sig till workshopen som är om en månad till exempel. Och sen hade vi kanske, jag kommer faktiskt inte åt mängden, men 5-10 punkter till på den där listan som då var så här, finns det tillfälle så informera också om något av det här. För det blir väldigt tråkigt för kunden som kanske går på 6 klasser i veckan och får höra samma så här information som ett tjatmoster-tänk så. Men det hjälper ju yogalärarna, för att yogalärarna, i alla fall jag är sån, när jag leder en klass, då vet ju inte jag om det är vinter, dag, natt. Jag har ingen aning om någonting, jag fokuserar på nuet. Så att när man då har sagt liksom tack och hej för klassen, tack för idag, då är det ganska skönt att ta upp det där blocket och vara så här, ja, och så ska jag komma ihåg och påminna er om att det är dags att anmäla sig eller någonting annat. Jag ser inte det som sälj, jag ser det som en service till mina kunder. Det
är ganska, alltså jag blir bara så imponerad, Angelica, varje gång vi pratar. Alltså jag, nu börjar vi komma in på, liksom, på min del av hållningen.
Ja, vi ska prata om det.
Att så här, jag har lagt, så, jag, för mig, det här var en uttalad grej i mitt företagande, att jag ska fokusera på att finslipa min produkt. Så för mig har de senaste åren, 2018 i januari, då höll jag min första egna utbildning, innan dess hade jag utbildat med andra. Men då var det så här, okej, nu ska jag fokusera på att utveckla den absolut bästa yogalärarutbildningen jag kan. Och sen parallellt med det så har jag försökt bli gravid under tiden. Så att liksom, det har varit två heltidsgrejer. Så. Och jag tror att nu har jag liksom landat i, jag känner mig jättenöjd. Och den har liksom fått stötas och blötas och utvecklas. Sen kom covid och blev en 100 timmar. Så jag blev gravid samtidigt som covid. Så. Och nu, det som jag förut tyckte, det här, det som du pratade om, det tyckte jag förut var jobbigt, tråkigt, onödigt, störande. Inte för mig. Det var bara så här, jag kan inte ens tänka på tanken att ta tag i mitt företagande, den aspekten av det, för att jag hade liksom inte kapacitet. Och nu när det känns som att jag andas ut, hur man nu kan andas ut med 8 månaders, men så mycket som jag kan, då är det så här, jag börjar bli så fascinerad, tankad, lockad av, lockad av struktur av företaget, av någon slags strategi. Så min punkt idag är, jag har ju haft, lite, jag tror jag berättade den när vi körde yogalärresan eller yogaprenörresan, att så här, jag startade mitt företag och tänkte att folk kommer komma till mig. Och det är lite den energin jag kanske har kört, att säga, jag har min hemsida, jag lägger ut mina datum och det har lyckats komma in att folk anmäler sig. Sen så är det inte bara det, jag är ju aktiv på Instagram, jag är med i Yogobio och liksom har yogalärarrummet, podden och kalibrering, så jag gör ju saker, inte sitter hemma och rullar tummarna, men jag har haft en väldigt passiv företagskultur, jag har haft en väldigt passiv marknadsföring, väldigt passiv plan generellt, så här, jag går lite på känsla, det här var jag väl posta på Instagram. Och jag känner nu att jag vet inte riktigt vart jag ska börja i att hitta en struktur, hur jag ska få en mer aktiv marknadsföring. Framförallt, eller dels kontinuerligt gällande 200 timmars, 100 timmars, men också gällande den här fördjupningsbildningen som jag har med Tova som intervjuade, som börjar i februari. Du ser, jag vet inte ens när mina utbildningar börjar. Jag bara, någonstans i vår har jag lite utbildningar. och jag, då tänkte jag att så här, kollega till kollega, jag är proffs på någonting, du är proffs på någonting annat, det här och du är proffs på. Liksom, utifrån hur du ser mig, vilka tankar har du? Jag har min penna här nu så att jag kan svara på dig och jag kan skriva ner dina frågor och tankar.
Kör! Om du skulle ta hela den där långa frågan och lite mer konkretisera den till, vad är frågan?
Vad är frågan? Hur kan jag börja tänka, arbeta för att få ut i kommunikation det jag har få ut i konkret kommunikation det jag har en känsla av att jag vill förmedla. För det finns i mitt huvud. Jag vet varför mina utbildningar är bra. Alltså som du säger. Jag går igång. Folk, wow, jag har en jättebra utbildning. Jag är här. Jag brinner för det här. Jag kan förklara varför och känner och liksom så. Men som sagt, jag har inte en mening. Jag har inte 17 meningar och jag har ju ingenting strukturerat. Så att folk är inte i mitt huvud.
Nej, det är konstigt.
Så jag behöver, jag behöver kommunicera på mottagarens villkor, inte på mina, det här borde du veta för jag vet det här.
Och du är så himla rolig av två aspekter, nej du är rolig på många sätt, men två aspekter här. För att du gör först en lång utläggning om att beskrivande och sen ber jag dig konkretisera och då blir det en lång utläggning igen. Så den här klarheten när du säger att det är så klart i mitt huvud, andra är inte i mitt huvud, så är ju du en yogalärare i grunden. Alltså det är ju därför jag gör mina utbildningar specifikt för yogalärare, för att vår USP, det som är speciellt med oss, det är ju att vi är duktiga på att måla med ord. Det är ju det som är våran grej. Och det är fantastiskt, det är det som gör oss till bra yogalärare. Vi kan förmedla känslor, vi kan ta från olika perspektiv, vi kan liksom, det är ju det som är coolt. Men det är, jag ska inte säga att det är värdelöst, men det är väldigt motarbetat, kontraproduktivt som yogaprenör. Så därför behöver man tänka om, helt enkelt. Det är en anledning till varför du är rolig. Det andra varför du är rolig, det är ju för att om vi skulle göra en gallupundersökning bland alla yogaprenörer i Sverige till exempel, så undrar jag hur många det är som har en sån aktiv marknadsföring som du faktiskt har, i form av ett relativt stort Instagramkonto, driver egen podd, medverkar i en, två andra poddar, skriver bok, yogalärrummet, jag glömde någonting, Yogobi till exempel. Jag skulle ju säga att du ligger ju någonstans liksom på liksom den översta 10% i aktiv marknadsföring. Absolut, mot vad andra yogaprenörer gör. Så det, där liksom, den klarheten behöver du skaffa. Det andra då, som om inte mitt proffsområde kommer in, det är ju faktiskt så här, första lektionen på mina utbildningar när jag coachar yogaprenörer. Och det heter skapa klarhet. I det enkla, det måste kokas ner, det måste bli tydligt varför du håller på med det du gör. Det där är du ganska klar. Så här, du vill göra den absolut bästa yogalärarutbildningen som du mäktar med att göra.
Ja, eller tänk så här, mitt varför är... Jag vill erbjuda yogalärarutbildningar som ger... välutrustade verktygslådor, eller vi tar en välutrustad verktygslåda för dig som vill kunna skapa klasser som är tillgängliga för olika typer av elever i dagens samhälle liksom.
Det är fortfarande väldigt oklart.
Det är det här jag menar. Jag tycker att det är solklart, men jag inser att du hörde ju mycket paus och jag var så här, skär bort den, skär bort den. Jag tyckte jag kokade ner det så mycket.
Nej.
Jo.
Riktigt så här hård kanske inte är i ett vanligt coachningssamtal. Ni som lyssnar får vara med på att vi kör på en liten annan nivå här. Men det jag tänker när jag ser din verksamhet, det är ju att du vänder dig till den personen som vill ha en yogalärarutbildning som funkar i en modern kontext. Det är vad jag ser när jag tittar på dig. Hur förhåller du dig till den?
Jag håller med. Men vad betyder det? Alltså, det kan jag förstår att jag svävar och liksom så. Men det jag har svårt för är avvägningen mellan ordbajseriet som många håller på med, just, eller ordmåleriet. Jag menar inte bajseri som någonting dåligt, men ordmåleri för att vi liksom så. Och sen så ska man liksom koka ner någonting modern kontext. Alltså det, jag förstår att vi behöver skala för att folk kan inte tid att läsa mina jättelånga inlägg på Instagram hela tiden. Men nu säger jag att det som växer med är att jag ska ta ansvar för hur det landar hos mottagaren. Att nu ska jag bara säkerställa att du förstår vad jag menar, men det kan jag ju inte göra.
Det kan du inte göra. Det jag menar med det, jag vet inte om du skulle skriva det liksom i headen på din hemsida, en yogalärarutbildning i modern kontext, det tror jag att den absolut behöver målas ut. Men man går inte, din utbildning, där, jag har inte gått din utbildning, men det jag ser utifrån är, jag tror inte att man går din utbildning om man vill göra som man alltid har gjort förr. Om man liksom vill ha det utifrån, ja men det här, så här sa man för länge sedan och det gäller fortfarande. Utan att man liksom, man får med sig redan från början i vad hur kan man göra istället? Hur kan man liksom problematisera det här? Vad kan man ta in för saker? Och det tror jag inte, det lockar inte alla. Du har de som vill ha liksom sin traditionella yoga. Du kanske har varit yogautövare i 10-20 år och nu ska du ta steget till att bli eget. Du är inte sugen på att få massa nyheter, utan du vill liksom göra din praktik som du har gjort den, och nu vill du kunna lära ut den till andra. Du är inte intresserad av att sitta och problematisera och diskutera och så vidare. De ska ju inte gå din utbildning.
Nej. Verkligen. Jag skriver också att här, du som vill lära dig mycket om mantra och du som vill lära dig mycket om liksom energiaspekter. Jag har också skrivit att det här är inte utbildningen för dig. Nej. Det finns det de som gör. Så att jag har försökt att få med, eller liksom, jag tror att jag har fått med på hemsidan att så här, det här är inte vad vi fokuserar på. Nej. Utan vi fokuserar på hur kan vi ge variationer, hur kan vi liksom, i den moderna kontexten, att vi, det är väldigt sällan vi har 90 minuter varje dag, utan 5 minuter, 15 minuter, 40-åriga mamman som aldrig har rört på sig, liksom, hur kan vi möta henne?
Det jag tänker i nästa steg i den, om man tänker så här att du börjar måla upp det som du inte ger, det är ju ett ganska bra sätt. Nästa steg, det är ju, vad vill du att dina deltagare ska uppnå för resultat? Vad ska de göra när de har gått din utbildning? Är det så att de kommer att bli de bästa yogalärarna och gå och leda på Sats? Är det så att de ska starta en yogastudio? Är det så att de ska jobba med liksom specialkunder, alltså anpassad yoga? Är det liksom, vart vill du att de... Vad ska bli nästa steg när de kliver ur din yogalärarutbildning? Du har ju med entreprenörskap till exempel i din utbildning. Vilket gör att du tänker ändå att de ska bli egna och tänka åt det hållet i alla fall. Men när du säger saker som att det ska vara... Klasserna ska vara lättillgängliga. Men är de lättillgängliga för nybörjare? Ska jag bli en yogalärare som lär till nybörjare? Eller ska jag bli en yogalärare som lär ut till yogi? Det är ganska stor skillnad. Den lilla liksom, aspekten vi kan,
och där inser jag att mitt svar är för alla, och det funkar ju inte.
Nej, då är vi där igen. Nu kan jag tänka, jag är ju till exempel Virja yogalärare och tycker jättemycket om alltså Josefin Selander gillar jag jättemycket, gillar hela Nordiska yogainstitutet och så vidare. Det jag gillar är ju en struktur som de har, att man liksom kan bygga upp klasserna och luta sig tillbaka. Man kan hålla en väldigt en väldigt hög lägsta nivå om man är en virialärare.
En väldigt låg högsta nivå.
Man kan ha en väldigt hög lägsta nivå som virialärare, vilket jag tycker är en USP verkligen när det kommer till deras utbildningar. Varför jag kan rekommendera andra att gå deras utbildningar om man liksom vill så här, man vill ha ordning på torpet liksom, så här kan jag leda. Men nu vet jag att de har utvecklats jättemycket, så Josefin eller gänget får komma och berätta om det senare. Men deras så här Virja 1 som de släppte för, vad är det då, 13 år sedan eller någonting liknande liksom. Det är ju inte nybörjaryoga. Alla ni som har varit i Virja vet att det är liksom så här, det är en ganska dynamisk, lite smått atletisk yogaform. Deras nivå 1. Den var inte alls särskilt liksom nybörjaranpassad, utan den var ju så här, någon som har yogat eller i alla fall har en bra rörelse, ett bra rörelseomfång och är intresserad av träning till exempel. Sen har ju de utvecklat i form av att ja, men vi kommer behöva liksom rehab, vi kommer behöva för äldre personer, vi kommer behöva för ja, alla delarna. Du är ju inte ett helt institut, du är inte en massa yogalärare, så det kommer ju vara liksom viktigt att så här, vem är kunden som mina yogalärare ska vända sig till sen? Det är en ganska viktig del i det hela. Så att om jag sitter här hemma och vill bli yogalärare, så tänker jag att ja, i den byn där jag bor så finns det ingen yoga, så jag vill kunna erbjuda verkligen nybörjarklasser. Är Webbes utbildning jag ska gå då? Eller ska jag gå den här Virja 1? Nu var ju den för 13 år sedan, verkligen. Ja. Men det är ju intressant för mig.
För där har jag skrivit, nu borde jag ha med den texten så jag kunde läsa den för dig. Men där har jag skrivit, så här, vad är somatic flow? För det, alltså, det är också så här, för någon som aldrig yogat, de har ingen aning. Så då har jag skrivit att det är en fysisk yogaform där du kan, ifall du vill, fokusera på Det finns yogaform med typ kroppsnärvaro där du kan, ifall du vill, liksom fokusera på styrka eller att bara få en bättre uppfattning om din kropp. Vi kommer göra positioner där vi, så att jag har försökt liksom helt till någon som aldrig har yogat på det sättet liksom formulera mig och ha med i typ mina Facebook-event. Det inser jag borde kunna vara med på hemsidan också. När jag märkt, alltså.
Verkligen, verkligen. Absolut, bara lyften där. Men om jag tänker du att jag redan är yogalärare. Jag har ju en vinyasa-utbildning för amerikanska lärare i grunden. Grym yogalärarutbildning rent liksom, i egen transformation. Strukturellt fatal utbildning. Är det så att jag ska komma till dig för att få liksom, modernisera mitt sätt att undervisa? Då, det är ju inte säkert då att jag kommer tycka att det är jättekul att gå på dina utbildningar ifall 90% är sådana som aldrig någonsin har varit yogalärare tidigare. Det är ganska stor skillnad.
Mm. Där hade faktiskt en tanke att 100 timmar skulle vara. Nu blev det den, jag var gravid och det var covid. Men min tanke var att den skulle formas till att du som har en tidigare utbildning. Så man kan fokusera på liksom de metoderna, de verktygen som vi lär ut och använder, men att du har tidigare pedagogisk erfarenhet. Ja. Och att 200 timman är mer fokuserad på liksom att lägga ner, alltså att träna, verbalisera, säga. Så det är en tanke jag har, att liksom dela upp det, särskilja dem på det sättet.
Jättebra, tänker jag. Riktigt, riktigt bra. Då är det ju två olika målgrupper. Och det breddar ju bara ditt paraply. Så att när någon hör av sig till dig och är intresserad av dig och det sättet du gör, så blir det ändå ett val man gör vilken av utbildningarna man tar för att umgås. Och det kommer vara lättare för dig att undervisa också, tänker jag. Att du inte får med dig någon som är totalt grön på den här 100 timmars till exempel. Men jag kan säga så här, för ibland är det ju. Du ska se hur mina deltagare i programmet ser ut just nu. Det bara snurrar i huvudet, för nu håller vi på att lägga en massa pusselbitar. Det blir ju så, det gör ju du också när du utbildar. Man behöver lära sig lite där, lite där, lite där, och sen börjar man lägga pusslet. Om man tänker att det här med målgrupp blir jätteviktigt för dig. Vilka kunder vill du ha på liksom, eller deltagare vill du ha på vilka utbildningar? Det kommer att göra det klarare för dig. Det kommer göra det klarare för kunden när du kan beskriva det sen. Men en annan pusselbit, det är vad som kallas för kundresan. Jag kommer inte kunna liksom gå superdjupt på det här, utan vi tar det lite enkelt. Det är ju då så här, om du tänker som en tratt, där överst i tratten så har ju du då en massa människor som springer runt i världen och inte vet vem Veve är och vad Veves utbildningar är för någonting. Dock är ju många av dem potentiella kunder. Du behöver ju ha en aktiv strategi för hur du försöker synliggöra dig för de här kunderna, potentiella kunderna. Och det kan man ju säga att du har. Alltså, jag menar, hemsida är ett miniminivå på att bara existera som företagare. Yogobi gör ju att den som har minst intresse av yoga eller hälsa kan komma i kontakt med dig. Podd, grymt sätt att vara inne. Möjligtvis att du är ju lite insnöad. Du är ju verkligen i yogasammanhang i dina poddar. Om man tänker, om man skulle vilja öka och nå ut, då skulle du ju försöka leta dig in i poddar som inte har yoga som första tänk. Utan hälsopoddar av olika slag, kanske mental träning, utveckling, självutveckling kanske skulle kunna vara någonting. Om du skulle leta dig in i de poddarna, skulle du nog kunna nå liksom, nya kunder som inte vet vem du är. Alltså en sån strategi där du aktivt då en timme i veckan jobbar med det, eller vad du nu lägger in. Det är den här strukturen man vill försöka leta. Sen när de har fått reda på vem du är, då kallas det ju för varma kunder. Då är de ju liksom bara så här, jag vet vem du är, men du tjänar inga pengar på de människorna överhuvudtaget. Nu vill ju du sluta behöva jaga i just de kunderna. Du måste fortfarande jobba här uppe i tratten och attrahera nya. Men de här kunderna, de vill ju binda åt dig lite extra. Och där brukar ju då gratis material vara en ganska bra grej att göra. Och bygga mejllista som jag brukar prata om. För att då ska vi äger våra kanaler. Men absolut Instagram också. Vad är det som gör?
Parentes här. Ja. Att jag har ju filmer på YouTube också, vilket jag märker att jag får in folk från. Men nu har YouTube, på tal om att äga sin egen kanal, nu har YouTube ändrat sina användarvillkor. Så de lägger reklam på mina videos.
Kul!
Som inte jag kan ta bort. Så jag skulle gå in och kolla, det var någon yogamyt som jag har. Jag skulle liksom bara gå in och liksom uppfriska den i mitt minne. Så gick jag in och så bara reklam för Headspace. Jag var så här, fast jag har inte aktiverat, jag vill inte ha reklam på mina videos. Nej, då har de bestämt att nu lägger vi videos på små aktörer och ni kan inte välja bort det. Så att äg din egen kanal. Alltså, jag äger ju inte min YouTube-kanal, för att det är inte min kanal, det är YouTube som äger YouTube. Jag kan väl att inte vara där, men ifall jag ska vara där, då får jag bara gilla läget.
Och vet du vad du kan göra då, som en enkel grej? Det är ju att du bara in på din hemsida, bygger en sida där du lägger alla dina videos. Och så lägger du en låst sida, så att om man ska komma åt dem, då måste man skriva sin mailadress. Så jag byter mailadressen mot att få yoga gratis med dig. Och då bygger du din maillista. Och då har du helt plötsligt byggt ditt community.
Så nackdelen där är ju att YouTube ägs av Google, så att mina filmer på YouTube träffar ju högre för bättre SEO, alltså sökbarhet. Så det är det här man får liksom av. Alltså, jag är helt med dig, Angelica. Det var de här sakerna liksom, bland allt annat som ni ska väga av mot varandra. Att där, är det värt att ligga kvar på YouTube när de har smutsat ner mina videos med reklam? Kanske, för att jag gör inga nya videos och jag vet att jag har vissa videos som har typ 30 000 views. Okej, men då, alltså... Men just det, jag vill bara poängtera, äg din egen kanal.
Fast jag skulle ju då lägga upp liksom några videos och så tydligt skriva i både captions och även kanske göra något inslag in i, som är så här: vill du se den här utan reklam, gå till min sida.
Åh, när du säger så, Angelica, jag lyssnade på en podd. Hur kan vi med Navid Modiri? Och det här, nu kommer vi komma in på din punkt. Jag förstår vad du menar, och ett hållbart perspektiv, absolut. Men jag lyssnade på Hur kan vi när Navid Modiri intervjuade Bianca Kronlöf. Och vet, så här, mitt i typ det, när hon är jätteemotionell och fin, det var bam, reklam. Man bara, vänta, nej. Det här var ett opassande tillfälle att klippa in reklam. Och sen så, typ en timme in i samtalet, vill du höra hela samtalet? Först av alla, gå in på Patreon. Jag var så här, jag kommer aldrig mer lyssna på den här podden.
Nej.
Där vill jag gå över till din, för jag känner att jag får massa punkter. Jag vill att du går över till din punkt. Att jag tycker att det finns en avvägning mellan, vi ska inte bara ge bort vårt material, det ska inte bara vara gratis, för det ska vara hållbart för oss. Men jag har så svårt att liksom presentera någonting som gratis material. Nu tycker jag inte att det var det när vi gjorde, absolut inte.
Nej.
Men att ifall jag presenterar någonting som gratis material och sen liksom så bombarderar jag sönder med reklam, eller liksom bara ger halva. Det var inte det du sa, men det var det som väckte sig mig.
Och det är en känslig punkt för dig. Jag kan ju tycka så här, att jag hade aldrig börjat lyssna på det där poddavsnittet om det inte hade legat gratis, och sen får jag välja ifall jag vill köpa vidare eller inte. Så jag ser det verkligen som en service i alla fall. Ja, det är olika sätt att se på det liksom. Jag menar inte att du ska stå och yoga. Det, som du säger, du förstod mig. Men du kan ju ändå säga så här, du kan vara kvar här på YouTube, men de har lagt på reklam och det kan inte jag styra över. Men jag kan erbjuda dig att du går in på min sida och signar upp med din e-post. Det tycker jag är en service.
Ja, om ur det perspektivet så förstår jag. Absolut, då är jag med hur du...
Då tycker jag att det är en sån sak. För det är ju sån, då sitter ju du, vi ska vara smartlata också. Där har du en marackans massa bra klasser som du kan lägga in på hemsidan och som blir din liksom freebie eller opt-in eller lead magnet som alla pratar om. Som hela tiden jobbar upp din maillista.
Och som du säger, jag spelar in dem. Så att jag behöver liksom inte spela om dem. Utan nej.
Kör på dem. Använd dem liksom. Verkligen. Mm. Så att alla bör ju ha en gratis resurs liksom, att kunna lämna ut i någon form. Och den gratis resursen ska ju verkligen berätta vem du är och vad ditt varumärke är och varför man ska vara hos dig. För om, dåliga exempel här nu, om du hade haft en resurs hur man målar ett hus på bästa sätt, då är inte det så intressant, för att du ska bli en yogalärare. Ska vi smala ner det ännu mer, om du skulle ha en video som handlar om bästa yoganidran ever, och sen inte det en del av din utbildning, då blir ju det liksom skevt. Utan det ska ju verkligen höra samman med vad det är man pysslar med för någonting. Vi ska gå in på min punkt, och vi är lite inne på den här också, minne kort. Men om vi då tänker att när du har fått in mailadresserna, när du har byggt ditt community, när du liksom har fått dem att fatta vad du håller på med för någonting, du tjänar ju fortfarande inga pengar. Utan det är där erbjudandet kommer in. Du behöver hela tiden ha attraktiva erbjudanden ut. Jag coachar mina yogaprenörer nu i att vi måste ju ha ett sälj hela tiden. Alltså om en kund vänder sig till dig idag, vad kan den köpa av dig idag? Nu vet jag att du har saker. Men det är väldigt många som inte har det. För nu sitter vi i slutet av september, början av oktober. Där de flesta höstkurser har dragit igång. Och kommer det då en kund så säger de så här. Ah, nej, kursstarten är i januari igen. Du kan alltså inte... Du kanske till och med har en kund som vill handla av dig, men du har inget att sälja.
Angelica, jag tänkte på det igår när jag hade i klass. Då var det så här, kommer vårterminen, kommer den också ligga på tisdagar? Jag bara, va? jag har inte ens planerat vårterminen. Då tänkte jag på dig att nu där hade ju någon som, hon var så varm, alltså hon var så kokhet. Jag hade bara kunnat, jag var så här, jag förstår att du vill ha svar. Jag ska sätta mig ner och planera det här snarast, liksom.
Jajamän, och pengarna ska in på ditt konto så att du vet att hon kommer i januari och så har du en mindre att jaga in. Liksom. Så att verkligen, så att det är den. Och lite sista här nu. Man behöver också ha ett instegserbjudande. Att gå till dig, nu har ju du yogastudion i Gnesta som är liksom ett sätt att lära känna dig. Men du attraherar ju, till dina yogalärarutbildningar så attraherar ju du liksom Norden typ. Vad är liksom, kan man köpa en minikurs med dig? Kan man köpa en liksom, ja, en minigrej så att man får liksom lära känna dig? Och
har jag, tänker jag, min anatomi- och fysiologiutbildningar, eller anatomi- och fysiologiutbildningen som ligger online, och sen så Asana-banken. Asana-banken tror jag är den som är liksom, de kostar typ 2-3 tusen tror jag. Och det känns som, liksom, det har jag tänkt som att det är en miniprodukt. Som ifall du har gått en annan, alltså ifall du går med en utbildning så får du dem, ifall du har gått en annan utbildning så ger det ju, det ger direkt mer värde till dig som köper det, men det ger också en känsla av mig, så skulle du vilja gå med en utbildning så liksom vet du vad du får, även fast du kanske inte har kommit till Gnesta yoga med mig liksom.
Verkligen, och jag skulle ändå vilja utmana dig att du tänker att yogalärarutbildningarna är dina liksom, stora, det kallas ju high ticket, liksom, de höga. De här utbildningarna du pratar om nu, det är ändå någon slags medium, för man kanske inte går och spontanköper någonting för 2-3 tusen om man ändå inte har liksom, något intresse, alltså man har lite grann så. Man brukar prata om ett erbjudande som ligger någonstans mellan 250 och 390 kronor. Det är så här marknadspsykologi. Och då ska du såklart ge bort något av det bästa du har. För att du har en väldigt liten lucka där. Men där ska man ju vara så här, jag köper där. Det är så pass billigt så att jag liksom bara kan swisha ut det. Det ska vara ganska kort. Det ska vara lättillgängligt. Och så ska man bara vara så här. Jäklar, den där Veronica.
Jag ska ha workshop med Yogobi online, 2 timmar, den 10 oktober. Och det kostar 200 tror jag. Och då är temat så, på tal om att ha koll på vad man... Men alltså tanken, de här 2 timmarna, det är en workshop för att så gör dina klasser mer lättillgängliga utan att tappa flöde och lekfullhet.
Grymt.
Är det vad du tänker, liksom en low...
Absolut, jag skulle vilja se den inspelad och att man kan köpa den när som helst på din sida.
Okej, okay. Ja, om det du säger Angelica, det kommer förverkligas. Jag vet inte när, men det kommer förverkligas.
Det kommer. Så när jag slösurfar förbi din hemsida och ser att någonting som ligger, man brukar säga under 400 kronor, men kanske inte mycket lägre än 250 heller, för att when you pay attention. Alltså man vill, det blir lite effort i den. Då blir det så här, ja men det är klart att jag köper den där. Och så där har du ju värsta grejen. Och om du får ett tick på 10 personer i månaden så köper någonting för 250 kronor. Så har du i alla fall 2500 kronor in. Det är inte så tokigt.
Nej.
Automatiserat.
Amerika, superbra.
Ja.
Du har många punkter här.
Ja, där har vi lite klarhet i det. Mitt ämne, kort ämne. Men som har 2 delar är faktiskt på gratismaterialfrågan som du sa. Jag jobbar absolut med gratis resurser, inte minst Yogaprenörpodden som vi sitter och lyssnar på nu. Varje tisdag dyker jag upp med ämnen som kan vara intressant. Det är ju helt gratis. Mitt sätt att få in kunder handlar ju om att erbjuda webinars och andra saker. Man kan signa upp sig på hemsidan för att få gratis resurser. Jag driver också barnyoga.com och där har jag också ett antal gratis resurser som är ute. Men för någon vecka sedan, 2 veckor sedan ungefär, så fick jag ett meddelande som var liksom, man får de här ibland. Jag hänger inte ut en person, utan det liksom är mer, hej, jag följer dig på Instagram och jag tycker att du ska ge bort mer saker, för annars är det inte intressant att följa dig och jag vill avfölja dig.
Mm.
Och här kommer mina aspekter då. Ett, vi jobbar med gratis material för att liksom attrahera kunder och berätta vilka vi är. Det är en sak vi gör. Men vi driver en verksamhet.
Mm.
Och jag vill hela tiden vara tydlig med att jag driver den för att jag ska kunna leva på den, för att jag ska kunna ge bort gratis grejer, för att jag ska göra... Liksom, barnyoga.com är ju mitt hjärtearbete. Liksom. Att för varje person som går min utbildning så vet jag att i alla fall ett par ungar, tonåringar får höra att de duger precis som de är. De blir, får en plats där de bara får vara, ett tryggt space och får landa i. Alltså, du vet, jag tycker att det är så fantastiskt att träffa mina deltagare. Yogaprenör kommer ju från en annan sida av hjärtat där det är starka kvinnor i företagandet så att man kan leva sin dröm och sprida yogan till ännu fler. Men jag driver ett företag och jag tycker om att tjäna pengar. Och jag vill göra det för att då kan jag göra stödinsatser. Jag kan ta in folk på mina utbildningar, jag kan bjuda på coachningar, jag kan göra gratis grejer för att jag vet att jag kan betala hyran. Jag kan sätta mat på bordet och jag kan åka på semester med mina barn. Det är liksom där jag vill vara. Så när någon kommer och säger att jag tänker avfölja dig, liksom ett hot. Det är fullt fritt att avfölja mig. Men liksom ett hot, om inte du börjar bla 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 bla, berätta exakt hur man ska leda barnyoga, till exempel. Jag blir så arg. Jag blir så himla arg.
Jag tänker att vi är medvetet, omedvetet, direkt, indirekt med och formar den, inte hotdelen, men attityden att det ska vara gratis när vi ger bort gratis material. Så att vi igen, så här, vi är ju med och formar en företagskultur där folk vänjer sig med gratis material.
Mm.
Och med det sagt, inte att vi ska sluta ge gratis material, för det som du säger, att det är ju exempel liksom på typ som det här, att du nu ställer liksom, folk har fått lyssnande, du har fått ställt massa bra frågor till mig. Det är ju gratis material från de som lyssnar. Men vill de ha din tid, din kunskap och de här frågorna specificerade för sig själv, då måste de betala. Och jag tror att det är svårt, jag upplever det som svårt att nyansera den attityden. Förstår du vad jag tänker? Jag säger inte att vi är rätt eller fel, det är bara tankar som går i mig när vi pratar om det här med gratis material.
Jag gillar det jättemycket och slår direkt an på, i den här digitala världen, online-världen, så pratar man ju mycket om 80-20, alltså 80% värdefullt material och sen 20% sälj brukar man diskutera. Och då har man både de som säljer alldeles för lite, som får aldrig någonting gjort, eller så är det liksom de som bara säljer, kom och köp, kom och köp, kom och köp. När jag coachar brukar jag säga 60-20-20 i form av att 60% är värdefullt, värdeskapande innehåll. 20% är gratis material i form av liksom det här jag säger nu, gratis material som byts mot en e-postadress till exempel. Och sen 20% rent sälj. Men det där 20%, det behöver ju inte stå så här yogakurs 1000 kronor. Utan det kan ju vara, nu preppar vi för yogakursen och den börjar då, vill du vara med? Alltså man kan ju göra det på olika sätt. Jag tänker att det du säger så bra här, det är att vi alltså bygger en, jag bara återupprepa. Alltså vi bygger en idé om gratis material, ja. Men inte om vi jobbar efter 60-20-20. För då finns erbjudandet aktivt. Vi visar på att vi också säljer.
Ja, fast. jag tror, jag utgår från mig själv. När jag med, nu är jag så här, jag betalar, förut så kunde jag mejla någon och säga hej, jag vill ha den i yogabyxor. Kan jag få dem gratis så lägger jag upp bilder på att jag har dem. För att jag ville ha gratis. Jag liksom signade upp en massa gratis saker för att jag ville ha information och jag ville inte betala för informationen. Så även om informationen fanns där, att det här är ett smakprov eller det här är någonting, så liksom, mitt selektiva, jag var inte ens intresserad av 20 och 60, utan jag var bara intresserad av de här första 20. Och det är ju nu är jag för tiden när jag säger, okay, jag tar ofta när jag tar liksom gratis material så är det för att jag vill veta, få en försmak av vad jag betalar för. För nu känner jag, ifall det verkligen är någonting jag vill ha så vill jag betala för det, för jag håller med om att när jag betalar för någonting så lägger jag en helt annan närvaro och energi att färdigställa, så jag är helt med på den. Men jag ser mig fortfarande, liksom, jag tittade på Veronica för några år sedan. Mm. Att så här, även fast vi, du, jag, vi som företagare tycker att vi är tydliga med att vi har, okej, inte du och jag, för du har ju faktiskt det, jag har min passiva marknadsföring. Men även om en som företagare tycker att den har 2060 kvar, att den också har aktiva säljare, att den har betalnings, så är det ju, alltså, man kan leva så mycket på det gratismaterialet.
Ja.
Och jag tänker också på, alltså här, nu när jag säger det, så här, konton som jag följer, marknadsföringskonton på Instagram, som ger mig så sjukt mycket bra information utifrån där jag är. Jag behöver inte betala någon.
Nej.
För att jag får, så här ska du göra reels, så här ska du läsa din statistik. Jag får allt jag behöver för att folk ger mig gratis. Så även ifall du, vi säger, det som ligger under ditt betaltak, eller liksom inom din betalram, det är steg 1, 2, 3, 4 eller liksom coachning eller så. Okej, men under mitt gratis, det ligger under mitt gratistak. Så det som ligger under mitt gratistak, det ligger under ditt betalningstak. Så varför ska jag betala dig när jag kan få det gratis av mig?
För att, om vi tar exakt det exemplet, och nu pratar vi inte du och jag utan två företag, precis. Så tänker jag att det är upp till mig som då har det här inom betalväggen att säga, alltså berätta, ge credibility varför man ska vända sig till mig och inte ta det gratis.
Jag håller helt och hållet med. Ja. Men vi skapar en attityd där det är, liksom, där det är svårt att förklara, visa varför det är värdefullt. Och det tänker, folk har sagt, du har ett avsnitt om det också, att så här, det är svårt att ta betalt inom yogavärlden. För yoga är själ, yoga är energi, det borde vara gratis. Det finns så mycket gratis yoga. Mm. Det finns gratis yoga på YouTube, och det finns liksom, du kan gå och låna böcker i biblioteket. Det finns så mycket gratis yoga. Om du vill ha min kunskap, om du vill ha min vägledning, då måste du betala mig.
Ja.
Ja, och det är ju att liksom, jag tycker att yoga och hälsa och välmående ska vara tillgängligt för alla. Men för att jag ska ha min hållbara företagsidé, så måste jag ta betalt. Jag är helt med på det. Men när jag kan leva så länge på allt gratis material, då blir man, alltså vi formar en sniken, och då finns det de som inte har råd också. Jag säger inte att alla är snika. Bara att så här, en del, vi är så vana med gratis.
Ja, jag gillar verkligen vad du säger. Jag tänker att det här är, jag är jätteglad att vi lyfter ämnet, för att jag behöver varva det ordentligt och tänka kring det. Jag tänker, medan du pratar om det, så tänker jag så där. Ja, men har jag gjort mitt, det är inte ett försvarstal utan det är bara hur tankegångarna går. Har jag gjort mitt jobb med att ta reda på vem kunden är som jag vänder mig till är, så är min kund i både barnyoga och yogaprenör den som vill betala för att få hela paketet. Vilket ju gör att den här personen och de som har sagt tidigare, jag hotar mig att avfölja, är ju inte min kund. Så att egentligen ska jag ju bara liksom släppa det rakt av. Nu var, jag vet inte om det fanns lite hormoner med i bilden och så vidare just den dagen det där ramlade in. Det är fullt möjligt att det kan göra. Men det är bara så spännande att man kan bli så frustrerad och så arg ibland. Mm. När det kommer liksom vid fel tillfälle. För hela min logiska del av hjärnan säger ju bara, släpp det, det är inte din kund. Hon kommer ju aldrig köpa dina UP. Just den här specifika kunden som jag pratar om, hon skrev dessutom, jag leder barnyoga, jag kommer aldrig köpa dina utbildningar, men jag vill ha gratis material.
Alltså det är ändå fantastiskt med ärligheten. Jag tycker det är helt underbart. Sen så är det ju, och jag tror att vi pratade om det här tidigare, eller så är det bara jag som ältar mig själv, men att har du aldrig, ifall hon leder barnyoga så borde du vara företagare, vilket går emot min tes nu, men har du aldrig varit företagare, så tycker du att avbokningsrätt är en rätt, mänsklig rättighet. Och du, alltså, du liksom, man har inte den upplevelsen och erfarenheten, en förståelse för vad faktiskt det kostar, vad jag behöver för att ta ut en lön. Och därför liksom, så här, det är klart, som typ när jag jobbar på ett jättestort företag, alltså 10 000 anställda, jättestort företag, så tyckte jag, för det var det som var kulturen hos de anställda, att det var min rättighet att ta med mig block och pennor hem För, att jag, alltså, för det var det man gjorde. Företaget kunde inte, vad skulle de? De var en miljard omsättning. Så var det ett jävla block liksom. Nej. Så det är ju också en kultur, en, liksom, en inställning som jag säger inte att alla har det. Jag bara, det var
nej,
det
nej,
jag
men det är verkligen en stor del okunskap liksom, utifrån det. Jag stöter ju på just, den här kvinnan vet jag inte, men det jag stöter på är ju att jag har mycket förskolepersonal eller skolpersonal som då liksom har, ja men man har YouTubeat och så har man lärt sig lite barnyoga och så leder man det på den vägen. Så då är man ju, har man ju inte satt foten i entreprenörskapsvärlden överhuvudtaget. Mm. Så. Men ja.
Och så tänker jag också att bara så här, en liten stärkning till dig. Att, som sagt, jag krämade igenom på typ 2 dagar alla poddavsnitt och liksom, säger hela tiden hur fascinerad jag är utav ditt liksom, affärstänk. Mm. Jag hade ju inte suttit här idag, alltså, ifall du inte hade gett så mycket gratis. För då, liksom, det är det som har fått mig att få förtroende för dig och fastna för dig. Så jag förstår poängen och jag tycker att det är både liksom det du erbjuder är ju värdeskapande mervärde för säljare och lyssnare. Och det är ett jättebra sätt att marknadsföra sig själv. Men samtidigt så skapar vi en mentalitet, en attityd om att vi kan få allting gratis.
Mm. Ja, verkligen. Jag håller verkligen med och behöver hitta ett sätt att förhålla mig till det. Liksom. För att det är så jobbigt att bli arg. Det är liksom bara en himla... men
jag ska också få folk från gratis och liksom tycker att de är berättigade att kräva mer.
Ja,
men det är vi mer formare. Ja.
Ja, vi är mer formare, absolut. Jag ska ta den hela vägen. Jag tänker, så om vi ska avrunda lite, så tänker jag så här. Det som verkligen podden har gett mig... På ett personligt plan så är det att jag får götta ner mig i något som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Det är ju liksom, om man bara tänker att varför är jag egenföretagare, så gör jag ju det för att jag vill vara lite luststyrd. Jag vill jobba med det jag tycker om. Och då är podden ett sånt. Jag träffar otroliga människor. Jag kan tycka att det är kul att så här götta ner mig i GDPR som liksom är typ det tråkigaste som finns. Men det blir lite roligt och man kan få lyfta upp det i podden och få hjälpa andra med det. Så att på personligt plan så är det utvecklande. Det gör att jag behöver skapa klarhet utifrån det du har pratat om här. Jag behöver liksom förtydliga. Jag behöver kunna säga nej. Så här, jag har ju fått förfrågningar. Kan vi vara med i din podd? Nej. För att det fyller inte liksom klarheten till exempel. Det också gör är att det skapar en struktur. När man är egenföretagare så blir det ju ändå så att det kan bara löpa på och vara liksom konstigt. Jag vet så här, varje tisdag ska ett poddavsnitt ut. Jag behöver tänka till. Jag behöver kolla vart jag står någonstans. Så att jag bygger en del av mitt företagande. Det här är inte något jag bara gör vid sidan. Utan Yogaprenörpodden är ju en stomme i mitt företagande. Och sen tänker jag så här. Jag fyllde ju 40 häromdagen. Tack. Och jag tänker att är det någonting jag vill ta med mig i den mognadsprocessen som ändå en ålder innebär, så är det jag kan inte bli älskad av alla. Det är så jävla tråkigt, men jag kan inte bli det. Och har man hängt med mig i snart 50 avsnitt eller lyssnat på, då har man ändå skapat sig en uppfattning om så här, har jag lust att köpa en utbildning av Angelica eller inte? Det här går helt...
Och jag tänker också, har man hängt med dig och fortfarande bara, jag vill ha mer och tror att du ska ge bort ännu mer gratis, det är så här, du har inte lyssnat.
Nej, men lite så. Så att, ja, precis. Så att, det kanske är det också. Att man får titta på, vad ger gratismaterialet mig mer?
Liksom. Ja.
Mm.
Ja. Ja.
Du, vi slår ihjäl en timme rätt lätt, skulle man kunna säga.
Jo.
Jag tackar för kloka inspel och ser fram emot en ny bollning lite längre fram.
Tack, jag också. Ha det så jättebra. Ja.
Detsamma. Hej då!
Hej då!
Jag hoppas du uppskattade vårt samtal lika mycket som jag gjorde. Det är uppfriskande att få bolla med kollegor. Och på tal om att bli bättre tillsammans så bjuder jag in till en workshop den 27 oktober. En workshop som sker helt online och den heter Bli vän med Instagram. För om du är en yogaprenör som är osäker på hur du ska sköta ditt yogaföretags Instagramkonto, om du postar inlägg utan att ha någon egentlig plan och tycker att det är svårt att få nya följare och dessutom följare som leder till nya kunder, ja, då är det här workshopen för dig. Den sker helt online via Zoom onsdagen den 27 oktober klockan 10-12. Och till och med den 17 oktober så finns det ett boka tidigt pris. Så hoppa in på yogaprenor.se/instagram för att läsa mer och anmäla dig redan nu. Men nu önskar jag dig en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.